Vi står upp och lyssnar till dagens evangelium. Ifrån Matteus 22, 15-22 läser vi. Fariseerna gick bort och kom överens om att försöka få fast Jesus för något han sa. De lät sina lärjungar och några av Herodes anhängare söka upp honom och säga: Mästare, vi vet att du är uppriktig och verkligen lär oss Guds väg. Du faller inte undan för någon och ser inte till personen. Säg oss vad du anser. Är det rätt eller inte att betala skatt till kejsaren? Jesus märkte deras onda avsikt och sa: Hycklare, varför vill ni sätta mig på prov? Visa mig ett mynt som man betalar skatt med. De räckte honom en dinar och han frågade: Vems bild och namn är det här? Kejsarens, svarade de. Då sa han till dem: Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. När de hörde detta blev de häpna. De lät honom vara och gick sin väg. Amen. Så ber vi Gud att du öppnar våra hjärtan genom din ande. Amen. Varsågod och sitt ner. No man is an island, skrev den engelske poeten John Donne för nästan 400 år sedan. Ingen människa är en ö. Vi berör varandra. När jag föds in i denna värld så är jag inte ensam. Jag föds in i ett sammanhang där idag det finns drygt 7 miljarder andra människor på den här planeten. Hur lever jag mitt liv i detta sammanhang? Hur möter och relaterar jag till de medmänniskor jag möter? Ju äldre jag blir så inser jag komplexiteten. Att allt inte är så svart och vitt som jag tyckte när jag var lite yngre. Och samtidigt denna förundran som Marilyn Robinson låter den gamle prästen John Ames uttrycka i ett långt brev till sin 7-årige son i romanen Gilead. Det här är en intressant planet. Den förtjänar all uppmärksamhet man kan uppbåda. Temat för texten idag handlar om samhällsansvar. Våra tankar kanske går till aktioner, demonstrationer och liknande. Ansvar för samhället, har jag det? Och hur har jag det? Valrörelsen har redan börjat i vårt land. Nästa år så har vi val. Jag har möjlighet att gå och rösta på dem som sätter agendan så som jag tycker den ska sättas. Är det det ansvaret jag har? Eller vad är det egentligen att ha samhällsansvar? Kanske kan vi känna lite som folket som fördes bort i fångenskap som vi lyssnade till i den gammaltestamentliga texten från Jeremia. Jeremias brev är skrivet 26 sekler sedan, men berör en fråga som inte är mindre aktuell idag ändå. Hur ska minoritetsgrupper förhålla sig i ett samhälle och en kultur där de upplever sig som främlingar? Kan man bevara sin identitet när de flesta i omgivningen inte delar ens tro? Kanske snarare förlöjligar eller trakasserar den? Kan man rent avgöra skillnad? Bakgrunden till Jeremia-bok är händelserna i samband med den babyloniska herrens första erövring av Jerusalem 597 f.Kr. En betydande del av Jerusalems befolkning fördes bort som fångar. Vad har profeten att säga till dem som nu befinner sig i exil? Historien visar hur religiösa grupper som hamnat i minoritet reagerar på olika sätt. Anpassning till omgivningen kanske är en av de vanligare. En anpassning som leder till långsam sekularisering, som gör den ursprungliga tron allt mer urvattnad och svår att känna igen. Ett andra sätt har varit att göra motstånd. Ibland våldsamt. Vi möter det hos flera religiösa extrema grupper i vår värld idag. Av detta så följer en religion som förknippas med hat och hot, intolerans och inte minst rädsla. Ett tredje sätt har varit att dra sig tillbaka. Att söka skapa en alternativ värld utanför det samhälle vi lever i. Och visst kan man hålla fast sin tro och traditioner då. Och samtidigt så frånsäger man sig möjligheten att påverka det samhälle man lever i. Vill jag inte bli nedsmutsad blir jag inte heller inblandad. Kan det finnas en fjärde väg? Ja, kanske är det det som Jeremia talar om i den text som vi läst idag. Bygg er hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät frukten från dem. Bli flera där, inte färre. Gör allt för att den stad jag har deporterat er till ska blomstra och be till Herren för den. Ty dess välgång är er välgång. De första judarna som deporterades ifrån Jerusalem var de ledande politikerna. Men det var också de skickligaste konstnärerna och hantverkarna. Och missmodet kröp längre och längre in hos de här människorna. Tron var för judafolket knuten till en plats, Jerusalem med dess tempel. Förlusten av platsen innebar också förlusten av tron. Om platsen där man tillbad sin Gud gick förlorad, ja, det var som ens Gud hade besegrats därmed. Ett snabbt återvändande var det som stod högst upp på agendan. Tanken att exilen skulle bli långvarig kändes oerhört svår. Och ett antal profeter började också profetera om detta i fångenskapen. Men Jeremia visar på ett annat förhållningssätt. I brevet till sina landsmän i exil så förklarar han att det inte bara är möjligt att överleva. Som minoritet kan de också påverka den kultur som de lever i. Vägen är inte enkel. Det innebär att man är närvarande och aktiv i det samhälle man lever i. Och samtidigt är förankrad i den tro som inte delas av övriga majoriteten. Man håller trons låga brinnande. Inte bara så att man själv bevarar sin identitet, utan att man också främjar en positiv samhällsutveckling. Ni lever i världen, men inte av den, kom Jesus att säga senare till sina lärjungar. Folket bör leva som folk gör i allmänhet. Bygga sig hus och bo i. Plantera sina trädgårdar och äta dess frukt. Gifta sig, få barn och barnbarn. De ska göra allt för det samhälle de nu lever i. Ska stärkas. Inte uppträda som andra herrar. Inte kritisera andra sätt att tro eller leva. Utan önska sina medmänniskor välgång. Shalom. Framförallt ska de be för den stad de bor i. Guds omsorg gäller inte bara detta livets alla områden, utan också hela befolkningen, till och med det hedniska Babylon. Jeremia talar i termer om att be och arbeta. Jesus skulle senare tala om att höra och göra. Och Paulus skriver i sina brev att be för alla människor. Det ligger både en vishet och en verklighetsförankring i det som Jeremia skriver. Han går också till rätta med de profeterna som talar om en revolution i motståndets tecken. Spåmännen som sa att allt kommer att bli bra. Och man undrar vad det är som gör att Jeremia kan ge en sån positiv framtidsvision till folket i exil. Kanske några bottenplattor som vi hittar genom hela Jeremia bok. För det första, Gud är här. Gud är överallt. Guds närvaro är inte begränsad bara till en plats eller ett hus. Templet var ju den platsen där Gud uppenbarade sig. Men Mose hade långt innan talat om att Gud både uppe i himlen och nere på jorden. Och David hade skrivit i en av sina sånger: du omger mig på alla sidor. Jag är helt i din hand. I Babylon så lär sig folket ett nytt sätt att tänka. Där vi är, där är Jerusalem. Där vi är, där är Gud. Och det är att notera att den enda religiösa praktik som Jeremia uppmanar sitt folk att göra, det är att be och hålla fast vid sin tro. Det öppnar inte bara deras egna ögon, utan också de som de möter. Gud är aldrig långt borta, även om det kan kännas så. Gud överger inte, utan Gud fortsätter att skapa en ny framtid. Tänk om jag kunde se detta. En bedjande gemenskap förmår att leva i Guds närvaro, var som helst, hur omständigheterna än ser ut. Som minoriteter ingen annan delar min tro. Där de yttre omständigheterna verkar visa på motsatsen, är det ändå möjligt att förbli troende. Vi påminns om hur den kristna församlingen i förföljelsetider har levt och överlevt. I Kina, i Sovjet, hur kyrkor revs, men församlingen växte än mer. Det andra Jeremia påminner om är att Gud är historiens Gud. Att Gud råder över världspolitiken och väljer vägar som inte vi alltid förstår. Att det är Herren själv som ligger bakom folkets deportation. Gud har inte tappat greppet, säger Jeremia. Han låter Babylon i detta skede av historien vara hans redskap. Och världspolitiken närmar sig en vändpunkt som kommer att leda till Israels befrielse och en oväntad återkomst till Jerusalem. Till slut påminner Jeremia om Guds trofasthet. Även om alla andra sviker, så håller Gud det han har lovat. Profeterna kommer ständigt tillbaks till detta. Det går att lita på Gud. Tron leder till en hållning som formas när en människa överlåter sig åt Gud och håller fast vid det. Hon låter det prägla hela sitt liv. Jeremia talar om att sätta sin lit till Herren. Motsatsen, att sätta sin lit till människor och på mänsklig kraft. Om tron består av en hållning, så är det inte argument för eller emot som gör att en människa blir och förblir troende, utan det är hennes överlåtelse till något större, till något starkare. En övertygelse om att Gud finns, som Maria Kirchen skriver. Och därför kan en människa ifrågasätta sina egna trosvissa övertygelser och ändå förbli troende. Men tron är inte bara människans gensvar till Gud, som Jonas Holmstrand skriver. Ytterst är tron kännetecknande för Guds egen hållning. Vi kan släcka kärlekens låga på jorden, men Guds kärlek till sin skapelse slocknar aldrig. Guds ansvar för sitt samhälle upphör aldrig. Där har vi också getts förtroendet att vara ögon och öron, mun, händer och fötter. Det här är en intressant planet. Den förtjänar all uppmärksamhet man kan uppbåda.